Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Lena Hjelmerus.
Och var är vi nu någonstans, Lena?
Vi står alldeles utanför kyrkporten till Bollmoradalens kyrka.
Japp, en söndag när det är fars dag.
Ja.
Och din mans födelsedag.
Ja, det också. Det har varit lite mycket det, ja, kan man säga.
Och vet du vem som också fyller den här dagen?
Nej.
Ingvar Carlsson, han fyller 91 år den här dagen när vi står här. Du talar om vilket datum vi pratar om.
9 november.
Ja.
Jaha, det visste inte jag att han och min man hade samma födelsedag.
Nej, det fick du veta något nytt här. Och varför är du och jag här vid kyrkan? Jag är egentligen ingen kyrklig person. Jag är inte ens med i Svenska kyrkan, men jag älskar ju Bollmoradalens kyrka.
Ja, vi är här därför att det ska vara något som kallas för after church. Man får väl säga att det är någon slags after work på något vis.
Lite modernt.
Modernt. Och då har man ett tema. Och temat idag, det handlar om demens. Och det tycker ju jag som har jobbat mycket med demens är jättespännande.
Ja. Och vi är hitbjudna för vi ska då prata med dem som är här. Just nu så avslutas mässan, tror jag, va? De har haft nattvard där inne. Jag kan ju inte så mycket om det här. Jag såg att, och nu ska de äta lite soppa innan det här evenemanget startar.
Ja, själva gudstjänsten, det var som sagt lite mycket för mig idag, så jag har inte hunnit hit till gudstjänsten. Men jag ser fram emot den här eftermiddagen faktiskt.
Ja, så nu går vi in för nu är det fullt med folk här. Och här har jag, tror jag, en av de kändaste personerna i hela Tyresö. Vem har jag här?
Ingvar Carlsson.
Ja, alltså vi har inte så mycket kändisar här. Alltså du är, tror jag, den enda folk kan nämna om man säger nämn några kändisar. Då kommer ditt namn alltid upp.
Oj, ja. Vi får hoppas på att det är goda tankar då som dyker upp och inte något annat.
Och hur kommer det sig att du här i Bollmoradalens kyrka idag?
Den här stunden efter högmässan ska vi ägna åt en väldigt svår sjukdom som drabbar många i Sverige, nämligen Alzheimers. Mm. Och min uppgift är väl då att redovisa, eftersom Ingrid, min fru, drabbades av detta för nu 12 år sedan och vi har levt med Alzheimer tillsammans. En period skilda åt en annan period, så ska jag försöka redovisa hur vi har försökt leva med det och kanske ge ett och annat råd, även om man ska vara klar över att det är en sjukdom som drabbar väldigt olika.
Hur tycker du själv att den vård som Ingrid har fått här i kommunen har varit?
Vården varierar nog rätt mycket från kommun till kommun, men vi har fått väldigt fint mottagande, väldigt bra stöd. Och jag använder en del av min tid till att försöka argumentera för att kommuner måste känna ett ansvar för att stötta både de sjuka och de anhöriga. Det är två personer som drabbas, vi ska inte glömma det. Det är en anhörig sjukdom.
Ja, hela familjen?
Hela familjen drabbas, absolut.
Ja, det är motsvarande min fars sambo, Monica Schelin. Ja, var från början på samma avdelning som Ingrid när det var här på Björkbacken.
Just det, det var den första perioden för Ingrid. Och då träffades vi där ibland.
Ja, vi kommer spela in det här så vi får se att vi klipper ihop någonting som förhoppningsvis Tyresöborna kommer uppskatta.
Det skulle jag tycka var väldigt fint.
Lena Hjelmerus, du har ju läst en bok.
Ja, jag kände att jag måste förbereda mig lite för det här mötet idag. Och då har jag läst Ingvar Carlssons berättelse om sin hustru Ingrid. Och det finns ju en del saker där som jag verkligen skulle vilja trycka på. Och det är det här att i början så är det så vaga symptom. Och det är så beskrivet så fint i den här boken att man vet att det är något som är fel, men man kan inte riktigt sätta fingret på det. Och sen är det också då hur slitigt det är att vårda någon med en demenssjukdom hemma. Därför att det är ju inte bara så att man kan lämna över till någon annan. Utan det här är en lång process. Och det tycker jag finns så fint beskrivet i den här boken.
Mm. Jättebra. Och vad heter boken som du har skrivit, Ingvar?
I sällskap med döden.
Upplyftande ämne, hör du?
Ja, samtidigt är ju döden något som vi alla möter på olika sätt. Och jag hade aldrig skrivit den boken om inte det hade varit för pandemin. Då jag isolerad och under några dygn trodde jag hade fått covid-19. Och då visste jag med de riskfaktorer jag hade att då var jag i en farlig situation. Det satte igång en rad tankar som så småningom ledde fram till att jag vände på det hela och började fundera på vilken roll döden hade spelat i mitt liv.
Ja, för det är ju faktum att jag tror att alla har hört dig också berätta om din far.
Ja, jag hittade honom död på hans arbetsplats, kafferosteriet i Borås där han arbetade ensam när jag var 12 år. Och det har jag nu först förstått riktigt hur djupt det påverkade mig och vilken roll det kom att spela i mitt liv.
Det som är roligt med dig, Ingvar, du är så en sån, vad ska man säga, hurtig person. Alltså, pratar man med folk som går i skogen så har alla träffat på dig någonstans på Tyresö stigar.
Jag har 4 hörnpelare i mitt liv. Det är natur, det är kultur, det är idrott och det är politik. Och det är fantastiskt att bo i Tyresö då, därför att i skogarna mellan Tyresö och Haninge har vi en underbar natur och någonting som nu är nationalpark, och det har jag utnyttjat så mycket jag kunnat.
Ja, för under covid-19 då vandrade vi alla där och upptäckte att det fanns en skog.
Ja, jag hoppas att man fortsätter efter covid-19, för att det både för ens egen skull och för hälsans skull så är motion viktigt.
Jättebra. Och nu har vi hittat en som har bjudit in oss, eller hur, Lena Hjelmerus?
Ja, vi har hittat Lotta Fång som är ju en av prästerna här i församlingen.
Kul att du startade. Jag hörde faktiskt din introduktion av det här. Mm. Kan du inte säga den en gång till?
Jo, det här är verkligen en hjärtefråga. Vi har ju After Church ungefär en gång i månaden, men den här har jag burit liksom i mitt hjärta i 2 år. Och incitamentet var att jag skrev en bilderbok att läsas för barn av vuxen och var hos drottningen som hade fått manuskriptet, och hon ställer frågan: vad gör ni i Tyresö församling för de som har kognitiv sjukdom, demenssjukdom? Och jag fick svara: ingenting. Så det är det vi ska försöka råda bot på. Vi hoppas att den här dagen verkligen ska ge förslag till oss hur vi kan medverka, vara liksom en part i samhället. Inte att vi ska starta upp massa saker, men att vi kan stödja och vara kanske det lilla extra.
Och nu kommer ett samtal. Det är inte bara Ingvar Karlsson, utan det är flera som kommer sitta här.
Ja, det är ett panelsamtal. Så vi har anhörigkonsulent Marika Skarpenhed, jag måste lära mig namnen ordentligt. Och sen har vi tidigare ordförande i lokalföreningen för Demensförbundet, Eva Lundgren. Och hon har med sig en annan styrelseledamot också, för det är vad hon är nu. Och så har vi Jemima Bentham som jobbar med Silvia Diplomering. Och har gjort i många år, finns nu på SKUI som är kyrkans utbildningscentrum. Och sen har vi då Ingvar. Och,
ja,
och detta ska ledas av KG Hammar, ja, som är ideell medarbetare här.
Just det, han ska leda det. Det var ju också bra. Alltså vi är imponerade av det gäng du fått ihop, eller hur, Lina?
Ja, oja. Och jag ska i veckan göra ett radioprogram tillsammans med demensundersköterskan på demensdagvården, Veronica Borg.
Alltså det passar jättebra.
Och jag hoppas att hon ska dyka upp här. Hon visste inte riktigt om hon kunde komma, men möjligen att hon gör det. Mm.
Jag som kom här lite innan bara för att se att jag fick plats. Det var väldigt mycket folk. Brukar det vara så här många människor en söndag?
Kanske inte riktigt så här många, men vi ligger på en 70 personer en vanlig söndag. Nu var det ju dessutom kör och sen det här programmet, och då brukar vi hamna på en 100 personer drygt. Det är otroligt roligt att det är ett sånt gensvar.
Det är väl ganska mycket folk i kyrkan. Jag trodde kyrkorna var halvtomma.
Du kanske inte har varit här och till.
Men jag vet. Jag är förvånad och glad att folk kommer hit. Ja, det ska bli intressant. Vi kommer spela in det här och så redigerar vi det så bra som vi kan.
Jättefint. Så roligt. Och det kommer också vara Karin Horowitz, vår organist. Första organisten kommer att spela inledningsvis, avslutningsvis. Så det blir liksom en multi-eftermiddag.
Jättebra. Tack så mycket, Lotta Fång.
Varmt välkomna till Holmgårdalens kyrka. Det här är den 21 söndagen efter trefaldighet med tema samhällsansvar. Och idag har vi glädjen att få bjuda in till ett så viktigt panelsamtal med en riktigt skarp panel, kan man säga. Det är mycket kunskap som sitter här. Här bredvid mig så har jag de här förnämliga gästerna som jag har samlat. Och jag tänker att ni ska få göra en kort presentation, bara sådär 2 minuter. Vad ni heter och relationen till demensvän, frågetecken, utropstecken. Så kommer Kåge sen att fördjupa det här eftermiddagen i panelsamtalet.
Jag heter Jemima Bentham Brodin och jag är diakon i Svenska kyrkan. Nu finns jag på diakonutbildningen där jag är ny sedan i augusti. Men i 9 år dessförinnan har jag varit på Ersta diakoni. Och Ersta diakoni har varit en föregångare i arbetet med demenssjukdom och olika metoder för människor med demenssjukdom. Och där har jag lärt mig väldigt mycket. I början lärde jag mig vad jag inte kunde. Och så fick jag chansen att gå en pilotutbildning i regi av Silviahemmet, som genomför olika diplomeringsutbildningar för olika yrkeskategorier. Och jag gick den första omgången för diakoner. Lärde mig lite mer. I den här utbildningen fick jag också syn på hur mycket teologi som finns i mötet med demenssjukdom. Vad berättar vårt sätt att se på människor med demenssjukdom om vår gudsbild, exempelvis?
Tack!
Hej, jag heter Eva Lundgren och jag startade Tyresö demensförening för 13 år sedan med min kollega som sitter på första raden där. Och det gjorde vi på grund av att vi hade män som hade demens. Och vi visste inte så mycket, vi var irriterade, vi var trötta, vågade inte gå hemifrån, i alla fall jag, för att de skulle ramla och så. Så träffades Kerstin och jag på ett föredrag om demens. Det kanske inte låter så roligt, men var där allting startade. Och vi sa, nu startar vi en demensförening här i Tyresö. Och vi har hållit på i 13 år nu och det behövs mer och mer. Och jag har varit jätteglad när du bjöd in mig att få komma här och samarbeta. Det finns så många man kan samarbeta med lite här och där. Så det räcker.
Tack. Jag heter Marika Skärpner och jobbar som anhörigkonsulent här i Tyresö kommun. Och min målgrupp är just anhörig till person som är äldre eller till person som har en funktionsnedsättning. Och jag möter ju väldigt många personer som är anhöriga just till en person som har kognitiv sjukdom eller demenssjukdom. Så på det sättet så möter jag det. Och jag har jobbat i Tyresö kommun som anhörigkonsulent sedan 2021. Så det är några år nu. Innan dess så hade kommunen ingen anhörigkonsulent, så att det har varit väldigt mycket uppbyggnad. Och det är ju extra viktigt då att få olika samarbetspartner, så det är fantastiskt att få komma hit och och prata om det här.
Tack. Då har vi Ingvar kvar.
Ingvar Karlsson, Tyresöbo sedan 1962, men jag är här idag som anhörig och med erfarenhet sedan drygt 12 år av vad Alzheimer innebär i olika avseenden. Sommaren 2012 så skulle Ingrid och jag åka på Göta kanal. Och det gjorde vi från Göteborg upp till Söderköping, och då är man ju på en liten båt och väldigt lever intensivt. Och då upptäckte jag för första gången att Ingrid började tala om samma saker som hon har talat om tidigare. Och jag tänkte, ja, den här båten, den bullrar, vi sover väl dåligt på nätterna, det har nog med det att göra. Men det fanns kvar en liten oro, så att jag var vaksam. Och upptäckte i olika sammanhang att saker blev fel i köket. Det sorterades lite fel i olika saker. Och till slut kände jag att jag måste tala med Ingrid om det här. Och då reagerade hon mycket snabbt och sa, vi närmar oss 80. Nu lever vi så normalt och oberoende av det här så länge som möjligt. Och jag tyckte det var i och för sig klokt, och det fungerade ett tag, men efter några år så kom vi överens om att söka läkare tillsammans och fick beskedet att Ingrid hade Alzheimer. De första 6 åren av de här 12 så var jag aktiv anhörig och tog hand efter bästa förmåga om Ingrid hemma. Efter 6 år så gick det inte, därför att jag klarade helt enkelt inte av det. Och då så blev Ingrid först kom in på Björkbacken här och nu på ett äldreboende, vår del eller min del av kommunen, så att det är i Trollbäcken. Där har hon varit alltså i 6 år. Och jag besökte henne senast igår, och jag kan återkomma till lite mer i detalj av olika skeden av det här. Men det är en hemsk sjukdom, svår sjukdom, och som är värd att uppmärksammas. Och det är inte bara den som drabbas av sjukdom, utan det är, som vi säger, en anhörig sjukdom.
Tack. Och så har vi KG här som är ideell medarbetare och som ska leda panelsamtalet med mig, för jag är lite trött efter kämpen.
Ja, min erfarenhet av demens och Alzheimer och sådant, den är helt inom blotta. Därför att i min familj så har vi varit förskonade. Men när Lotta började jobba med den här boken Fjäringsmamma, så var jag med i den processen. Det handlade då om att hennes brors fru fick pannluxdemens och dog vid 37 års ålder och lämnade 2 barn. Det är det som fjäringsmamman handlar om. Sen så är det ju detta att du har gått utbildningen för Jemima Ersta, och allt du läste, läste ju också jag. Så jag blev liksom odiplomerad vid sidan av mig. Och sen så är det detta att din mamma har Alzheimer, ja. Sen 2018. Vi säger båda 2019 först innan vi ändrar oss till 20 innan. Så att de här processerna lever vi med nästan varje dag. Det är min ingång i detta. Ja, då ska vi förbereda vårt panelsamtal lite friare genom att var och en av er fördjupar lite det ni har nämnt hastigt. Och Jemima, du får börja berätta om diakonutbildning och utbildning som bättre åt det här hållet med kognitiv sjukdom.
Silviahemmet identifierar olika nyckelfunktioner i samhället som möter människor med demenssjukdom. Och det är till exempel undersköterskor, Det är väldigt viktigt att undersköterskor har hög kunskap om hur vi ska bemöta människor med demenssjukdom. Och det är spännande att Silviahemmet också har identifierat kyrkans medarbetare som en sån här nyckelfunktion. Vi finns många gånger i miljöer där människor med demenssjukdom finns då av statistiska skäl, till exempel på äldreboendena. Jag såg här ute i korridoren att det står väldigt fint formulerat. Tyresö församling finns på kommunens olika äldreboenden. Tack för att du är medlem och stöttar det här. Det är ju en del av kyrkans uppsökande arbete. Och när människor med en viss sjukdomsbild finns på det stället då, äldreboenden, så är det ju oerhört viktigt att vi som besöker de här platserna vet hur vi ska möta just den här specifika sjukdomsbilden. För med demens så spelar bemötandet så stor roll. Och det är ju likadant i våra miljöer hemma vid i församlingen. När vi tittar oss omkring idag här så ser vi att vi är en medelålder. Och den är högre än den på fritidsgården. Och här är också då demenssjukdom statistiskt vanligare. Så att vår kyrka möter sådana människor där den här sjukdomsbilden är vanligt förekommande eller vanligare förekommande. Det föranleder ju också en god kunskap i sjukdomsbilden. Så det var bakgrunden till att Silviahemmet ville utforma en speciell utbildning för kyrkans medarbetare. Och som samarbetspartner då, som Ersta diakoni blev, så blev vårt bidrag att översätta arbetet till det kyrkliga sammanhanget. Varför ska kyrkan gå in i ett sånt här samarbete? Och där kommer vi till det här med Guds bild. Vår tro säger ju att Gud överger ingen. Oavsett hur livet tar sig uttryck så söker Gud oss. Även när vi, av sjukdomsskäl kanske eller andra skäl, så simmar ut i bild, som man kan uttrycka det. Alltså att om sjukdomen föranleder att jag glömmer bort att jag faktiskt hör hemma i Tyresö församling, så säger vår gudsbild att Tyresö församling ska påminna då. Jo, men du är ett av våra får. Kom tillbaks. Och det här kräver ju då kunskap för att veta, är det ett frivilligt val hos den här personen att lämna gemenskapen? Eller finns det annat bakom som gör att vi inte träffar körmedlemmen lika ofta eller vår kyrkvärd eller vem det nu kan vara? Där behöver vi också kompetens i bemötande. Ska jag stanna där lite grann?
Hur kan du vara en murbräcka in i diakoniutbildningen i stort med denna bakgrund? För det är det du har fått som jobb nu.
Det är det jag gör nu, att utforma utbildningen för morgondagens diakoner. Och då ligger den här tematiken i ämnet själavård. Och det tycker jag är naturligt, därför att som kyrka är vårt uppdrag att bedriva själavård förstås, men också erbjuda själavårdande miljöer. Att få en sjukdomsdiagnos innebär ofta en kris. En kris av existentiell karaktär. Vi blir omskakade. Är det så här mitt liv ska ta sig uttryck nu? Allt som jag hoppades på, för mig och min hustru eller mig och min man, det ser jag smulas inför ögonen på mig nu. Det kommer inte bli så som vi trodde. Det här är jättesvårt för oss. Och kyrkan, genom sitt liv och vår bekännelse, vi är en faktiskt expert på livskris. Vi möter livsfrågor i vårt dagliga liv och vi ger plats för både den här smärtsamma skriket, jag är så besviken på livet eller på Gud, och också möjligheten att finna en väg framåt, och det är själavården. Att skapa sådana samtal eller platser där vi får uttrycka besvikelsen men också bli mötta med, ska vi våga tro på att det kan bli en morgondag ändå? Och det behöver diakoner kunna. Så därför lägger vi det i kunskapsområdet själavård.
Tack så mycket. Ja, Eva, Demensförbundet har jag förstått. Det finns både centralt och över hela landet. nästan där Norge, där det finns en församling i Svenska kyrkan, finns det nästan också ett demensförbund. Men du har själv varit drivande för att skapa det här. Bygger det alltså på lokala krafter från början som tar ansvar och hittar och säger att vi ska också ha det? Kan du berätta om hur ni kom igång?
När vi startade föreningen så ville vi samla ihop en grupp på 8 personer för att alla skulle kunna komma till tals, och alla var i olika stadier med den som har demens. Så kunde vi inte svara på frågorna, då gör vi in för föreläsaren. Demenssjuksköterskor gör vi in och man fick svar om testamente, kontakt med kommunen. Man har ju inte alla svar själv, så man måste få hjälp med att nå olika instanser i kommunen och stöd. Och anhöriga behöver väldigt mycket stöd. Och vi har ju haft grupper nu under alla år, men just nu är det inga grupper som pågår, för det har inte blivit anmält. Men vi träffar då separata personer som vill ha vårt stöd och att vi svarar på frågor. Och få dem att orka med i hela den här processen som sker, kommfas och bearbetningsfas, och acceptera och sen gå vidare i livet. Så det är jobbigt att vara anhörig. Så,
ja. Är ni en förening som man är medlem i eller man är engagerad på?
Nej, vi har medlemspris. 200 kronor om året, då får man en bok, man får en tidning 4 gånger om året. Och jag har nu senare år gått då en kortare utbildning inom hur man bemöter dementa av olika stadier. Och det har lärt mig väldigt mycket, att inte ställa frågor som förväntas ett svar. Det är sällan man får ett svar, men man kan ha öppna frågor som man kan ställa dem. Och ett leende, hålla handen. Kan hjälpa en någon genom hela dagen. Så bli sedd och ta en sak i sänden när man pratar. Så det ger mycket för mig och för Kerstin och så för de som kommer till oss. Så vi är glada med samarbete åt alla håll.
Det finns ju då Demensförbundet centralt.
Det finns ju in i stan, och jag kommer inte ihåg vilken gata, men det är högst upp där. Och sen finns det ju föreningar i hela landet. Men vi fokuserar så här på Tyresö. Jag bor i Haninge, men det var Tyresö därför det här jag jobbar.
Ja, Marika, då berättar du om hur du jobbar här i kommunen.
Ja, precis. Jag jobbar som anhörigkonsulent. Och som Lotta sa här i början, så är ju kognitiv sjukdom eller demenssjukdom, det är en folksjukdom. Så det gör ju att det är otroligt många i Sverige som drabbas av det. Och bredvid den som blir drabbad av sjukdomen så drabbas ju också flera stycken, alla de som står bredvid. Om man är make, maka, sambos, barn, en förälder, vän eller granne, så blir man påverkad. Och den här resan bredvid någon som har en demenssjukdom eller en kognitiv sjukdom, som man säger, den kan kantas av väldigt tunga känslor. Det kan vara saknad. Man kan uppleva att man sörjer någon som faktiskt fortfarande lever. Det kan vara oro, skuld och skam. Och man kan känna sig väldigt, väldigt ensam i det här. Och det är det anhörigstödet handlar om. Att se människor som står bredvid och att stötta dem så att de också ska kunna må bra i den här situationen. Och då handlar det bland annat om att man ska kunna få information och vägledning. Att man ska kunna vända sig till anhörigkonsulenten. Få information om vad den här sjukdomen kanske handlar om. Vart man kan vända sig. Vilken praktisk hjälp man ska få från kommunen, från regionen, även vilken hjälp man kan få från föreningar eller kyrka. Det handlar också om att man ska kunna få stödsamtal som kanske mer handlar om stöd kring den känslomässiga resan som man bär på inom sig. För det är som sagt väldigt många tunga känslor inblandat i det här. Och hur ska man kunna förhålla sig till det när den man älskar sakta försvinner? Och sen handlar det väldigt mycket om gemenskap. Att skapa sammanhang där man kan träffa andra. För det är en stor kraft att känna att man inte är ensam och att man kan få stöd från varandra. Och då skrev jag ordna anhöriggrupper men också mötesplatser som vårt anhörigcafé. Där man får träffa andra i liknande situation och även får ha det trevligt tillsammans. För sorg och glädje går oftast hand i hand. Så det är lite sådana saker som kommunen ska erbjuda utifrån anhörigstöd. Och anhörigstödet, det är kostnadsfritt. Det är ingen kostnad, oavsett vad du har för någon slags hjälp inom anhörigstödet så är det kostnadsfritt. Och jag har tystnadsplikt om man tänker på de här stödsamtalen. Och det är ingen insats som man ansöker om, utan bara du känner att jag behöver stöd i det här så har du rätt att få det stödet. Och till alla er som sitter här och känner att jag kanske är anhörig. Det är många som inte tänker på att de faktiskt är det, utan man ser den här hjälpen som man ger så ganska självklart. Ni har också rätt att må bra och er insats är så otroligt värdefull. Men det gör också att det måste bli hållbart. Ni har rätt att få eget stöd. För ni är lika viktiga som de som faktiskt drabbas av själva sjukdomen.
Tack. Ja, Ingvar, du har det verkliga inifrån perspektivet. Så du får berätta för oss om dina erfarenheter.
Alzheimers sjukdom är en mycket svårbedömd och komplicerad sjukdom. En del lever längre med den, som min fru, andra avlider snabbt. Den kan ta sig väldigt olika uttryck, ibland obehagliga uttryck, och som är svåra att hantera som anhörig. Ibland upplever jag att det gäller flera sjukdomar under en beteckning. Därför är det svårt att ge råd. Och jag har funderat mycket på just detta eftersom jag har skrivit ett kapitel i en bok som jag har skrivit som behandlar det. Och jag var väldigt tveksam, skulle jag lämna ut Ingrid och mig och familjen? Eller skulle det kapitlet inte finnas med? Jag är glad idag att jag gjorde det, därför att så många har hört av sig och sagt att de har nytta av att ta del av de erfarenheterna. Och därför vågar jag mig på idag att ändå ge fyra råd som jag tycker är viktiga. Den första är att ta kontakt med kommunen. Det gjorde vi när vi hade fått diagnosen och vi fick väldigt bra hjälp från första stund här i Tyresö. Det första man gjorde var att komma hem och titta på vår lägenhet. Vi fick spisvakt så vi inte skulle gå ifrån spisen. Vi fick ombyggnad av badrummet för att minska fallolyckor. Och överhuvudtaget gick man igenom hela lägenheten därför att fallolyckorna är ett av de stora problemen i samhället som kostar mycket pengar och som är mycket elände. Sedan hela vägen för att Ingrid fick komma med i dagverksamhet. Och sen när jag så att säga gick in i väggen efter 6 år. Och det blev nödvändigt med akut att få Ingrid till ett boende. Säkert boende. Så var man väldigt behjälplig i detta. Och därför är mitt första råd, kontakt med kommunen är oerhört viktigt. Jag vet som politiker att det här varierar från olika kommuner. Det finns bra kommuner på det här området och det finns dåliga kommuner. Och här gäller det att för anhörigföreningar att vara och i kyrkan som kan agera här, att man försöker se till att kommuner, de dåliga kommunerna, den andra punkten det är just att det är en anhörig sjukdom. Och det är verkligen en anhörig sjukdom. för att den ställer oerhört stora krav på den anhörige. Så stora att jag brukar formulera mig nu och säga att den anhörige behöver en anhörig. Mm. Jag är lyckligt lottad med två döttrar som har varit oerhört aktiva och hjälpsamma. Från första mötet med kommunen var de med. Men samtidigt har det väckt hos mig, hur klarar sig de anhöriga som inte har några anhöriga? Och därför, en sån förening som du är aktiv i och kyrkan, om nu Tyresö kan bli mer aktiv på det, på den punkten, så tror jag det är väldigt viktigt att hjälpa de anhöriga, hjälpa de som ska leva med det själva, för det är så svårt ibland och det är så tungt. Man måste åtminstone ha någon att tala med och helst någon som hjälper. Den tredje punkten är känslig, extra känslig. Men jag tror att vi som är anhöriga ofta väntar för länge med att ta det här fruktansvärt svåra beslutet om att vår respektive partner måste lämna vårt gemensamma hem och flytta till ett äldreboende. Det är ett otroligt svårt beslut. Och därför väljer man ofta att skjuta på det här. Och skjuta på det så länge att det blir till nackdel för den sjuka. Och man själv pallar inte i längden. Nu lärde jag mig sedan att Ingrid mådde mycket bättre på boendet. Där kunde hon få en vård som jag inte kunde vara i närheten av. Hon fick svimningsanfall och där jag skulle ringa efter ambulans och försöka klara sådana situationer. Här fick hon på hemmet en omsorg dygnet runt. Den omsorgen höll på att knäcka mig när jag aldrig fick sova på nätterna. Vänta inte för länge. Det är ändå alltid svårt när man tar beslutet. Men det är faktiskt inget att skämmas över att man säger att nu har vi kommit till den punkten där vi måste bo på två olika platser. Jag vill säga att det här särskilda boendet är faktiskt i de allra flesta fall väldigt bra. Det är en fantastiskt fin personal som jobbar. De är så kloka och omtänksamma och lägger verkligen ner sin själ i arbetet. Det vi läser om i tidningarna är de fall, och de kommer alltid att finnas där det blir misstag, där det blir fel. Men vi glömmer som så ofta att tala om där det verkligen fungerar. Och jag tror jag vågar påstå att de flesta äldreboenden är bra och där vi med förtroende kan lämna våra anhöriga i deras händer. De här fyra råden skulle jag ändå vilja lämna vidare. Men med all respekt för att varje fall är individuellt och man måste själv till slut ta ställning till det.
Ja, vi har nu 20 minuter då vi kan liksom summera och reflektera på vad de andra har berättat här i panelen. Och vi har ju ett fokus, nämligen detta, hur kan Tyresö församling bidra till den helhet som är för alla Tyresöbor tillsammans med kommun och förening och de som hör hemma här och de som skulle kunna vara bekänta av församlingens bidrag. Det är ju liksom vårt huvudbegrepp när det gäller diakonin, där vad vi kan vi bidra med, inte vad gör vi parallellt med andra. Vi har pratat om ett begrepp som heter väntesorg. Alltså, är det så att när man hamnar i det här som anhörig, börjar sorgeprocessen, den som är så väl utforskad, sorgeprocessen ser ut när man har tvingats lämna någon. Är det så att den, det finns ett sorgeperspektiv som man går in i som anhörig eller vän när man drabbas av det här? Vad har ni för funderingar och erfarenheter och tankar kring det? Eva?
Jag tyckte det var jobbigt för att min man försvann mer och mer in i sig själv. Och då var ju honom jag gifte mig med och älskade och levde 25 år med. Och så var det så jobbigt när jag inte kunde nå honom. Och att han upprepade och han ramlade och slog sig hemma. Och jag inte kunde sova om nätterna för han var rädd att han skulle gå upp och gå. Och så det var en jobbig process. Så sörjde jag och sen den dagen han inte fanns med, då började allting igen, den här chockfasen och allt hoppade där. Så det var en jobbig tid. Så man behöver någon att prata med. Samarbete.
Ja, jag kan väl också hålla med dig där att det är många som jag möter som pratar just om att det blir att man sörjer gång på gång, varje förlust av förmågor blir som en sorgprocess i sig. Och sen även när personen väl dör så börjar allting om igen. Det är ingen förberedande sorg utan det är en väntesorg. Mm.
Ja, man måste ha klart för sig att det här är väldigt svårt. Och det finns stunder då man, när man kommer på besök, blir avvisad. Och man får gå tillbaka. Hon vill helt enkelt inte prata med mig. Och då grips man av en förtvivlan och vet inte hur man ska hantera en sån situation. Och man känner sig väldigt ensam. Men man ska gå tillbaka för nästa gång kan bli en fantastisk upplevelse. Och det är som du sa, man sitter och håller varandras händer. Man behöver inte alltid säga någonting, men jag är övertygad om att den här närheten som man kan få med besöken och där man är lycklig nog att bo nära och i samma kommun som den personen i fråga, det betyder otroligt mycket. Så det här, även om relationen kan bli av väldigt olika slag och även sånt som sårar och gör en ledsen, så vill jag inte gå miste om något av det här. Och dessutom så finns ju möjligheten att minnas tillbaka, att ta med sig de gamla fotografierna. Och då kan minnet plötsligt vakna till liv och man kan till och med tala om lite grann om sådana här saker. Så, det är bara det att om man är ensam och inte har någon att tala med de svåra stunderna, då blir det extra jobbigt. Så därför tog jag upp redan tidigare detta med att den anhöriga måste få ett stöd i den fortsatta verksamheten. Även när vederbörande den andra partnern bor på ett äldreboende så slutar inte det behovet utan det finns kvar och ibland blir ännu större.
Jag fångade upp det här med sorg och kyrkans arbete i relation till det. Liv och död och det spänningsfält som uppstår däremellan som ju är vårt liv hela tiden. Det är ju någonting som vi är fackmannamässiga experter på i kyrkan. Både i det som händer på kyrkogården men också i ritualen, dopet och begravning. Och sen är vårt liv i veckodagarna här emellan, de snurrar kring de här polerna. Ibland när förlust uppstår hastigt, som vid en trafikolycka, då finns en intuitiv tillit till kyrkorummet många gånger. Och vi vet att vi kan tillsammans komma till kyrkorummet med vår gemensamma upplevelse av sorg nu. Men det här som vi har hört här kring demenssjukdom, det är ett mer lågintensivt sörjande. Både hos den som blir sjuk och hos den som går bredvid. Det är inte så där dramatiskt som en isolerad händelse, utan det är något som pågår varje dag. Och lära sig att leva med diagnosen demens. Som du tog upp, att det kan ju vara många år ibland och andra gånger ett hastigare förlopp. Och jag tänker på kyrkomusiken som en resurs i det här. Där det är en sån sak som ingår i vårt dagliga liv här som vi tar nästan lite för givet. Att vi vid påsk sätter upp fantastiska uppsättningar ibland med körverk som berättar om det här spänningsfältet, liv och död. Där vi som ibland bär på tunga bördor får möjlighet att spegla våra liv utan att avkrävas på ytterligare en förklaring om hur känns det idag då? Utan vi kan få vila i musik, andra kulturuttryck och på så sätt hitta en liten buffert i det här sorgarbetet som gör att jag tror jag fixar en dag till ändå. Och det gör mig ibland lite beklämd att det kan hända så mycket bra i en församlingskyrka som anhörigkonsulenten borde kunna berätta för folk att du på torsdag, då tycker jag du ska passa på att testa det här. Så en lite närmare relation till varandra underlättar så att vi kan översätta varandras arbete så många fler får tillgång till det.
Det är otroligt komplicerat ibland, alltså, man hör på Ingvar här. Alltså, där är ju konfliktpunkter, både med de egna önskemålen att jag skulle vilja orka hålla ut längre. Men måste inse att det är varken bra för mig eller den som är sjuk. Men där är ju också då den sjuke inte vill, alltså säger absolut nej till ett sånt där beslut, du ska nog flytta. Alltså, det här att hantera konflikter, det kan ju liksom vara att nästan använda våld eller åtminstone liksom lite handgripligt ta tag i den som man älskar för dess egen bästa, men det måste ju göra fruktansvärt ont. Det är den ena sidan. Den andra sidan är när den anhörige inte själv ser sitt eget bästa och vill söka kontakt eller inte tillåts lämna relationen hemma, hur hjälper man i det fallet? Att de här konfliktsituationerna som ju måste uppstå hela tiden, vad tänker ni kring det?
Jag kan tala om hur jag gjorde för min man. Han ville varken bo på dagvård eller växelboende och så. Men då sa jag, kan du göra det för min skull, så här, för jag kan inte sova om du är hemma och jag är rädd att du ska ramla och slå dig. Och då sa han, som var typiskt honom, okej då, sa han då. Och det gick smärtfritt. Så det går ibland att lirka.
Jag tänker också att, precis som du säger, att lirka, att motivera, men också att ta hjälp av nätverket runt omkring. Att prata med biståndsanläggaren innan. Jag behöver avlastning nu. Den som är sjuk är svårmotiverad. Hjälp mig i det här. Att även ta hjälp av andra runt omkring. Kanske ens barn eller vänner eller så. Att man tar stöd av varandra för att få till det så bra som möjligt. Både för en själv och för den som är sjuk.
Ja, det här är en ytterligare en svår fråga, och jag vill nog säga att i flertalet fall så möter man motstånd från sin hustru eller man som inte vill, som är misstänksam mot dagverksamheten. Men där kan man ändå lirka och ta dem, och ofta är det i ett tidigare skede när det går att ta. Men detta att flytta hemifrån och över till ett särskilt boende, där får man till slut vara beredd att använda de metoder som så att säga fungerar, för att det är ett måste. I mitt fall hade jag då två döttrar som hjälpte till och försökte övertyga. Men ibland blir man tvungen att mörka när det verkligen är den dag då man ska göra. Då går det inte att så att säga föra ett samtal, utan man måste se till att transporten kommer och att man skiljs åt. Och det, ja, det är ingenting man önskar sina bekanta att uppleva, för det är en oerhört svår och tung process. Men som jag sa, alternativet är mycket värre. Det är värre för den sjuka, det är värre för den andra. Och det var någon som sa till mig, anställd i kommunen någon, sa att ja, men du måste någon gång ta till en vit. Det är inte ens det är fel, därför att det är någonting som hjälper er att komma fram till det. Men det här är otroligt svårt, och det är därför man inte får lämnas ensamma där, utan det måste finnas någon man får tala med åtminstone när man ska igenom den här. Bland det svåraste jag har varit med om, att styra ett land, det hade jag inte med. Men det här är svårare, men på ett speciellt sätt.
Det mesta har vi inte svar på när det gäller sådana här svåra saker i livet. Det gäller att samtala och att mötas, att utbyta erfarenheter och att lära hela tiden. Och behålla blicken, det är en fullvärdig människa jag har att göra med hela tiden. Också till sig själv, att se sig själv också med den blicken. Lotta, nu får du tacka oss.
Ja, nu ska jag tacka er. Ja, det var så att tacka mig här.
Ja, Lena Elmerus, det här var ju en fantastisk, vad ska man säga, eftermiddag.
Ja, det var det. Och jag är väldigt glad för att kyrkan har engagerat sig i demensvården. För det behövs nog alla goda krafter som kan engagera sig i. Det lät ju när vi, framförallt när Ingvar Carlsson talade, som om det var väldigt bra på äldreboendena. Och det är säkert väldigt bra just där hans hustru bor.
I Trollbäcken.
Men det finns ju många äldreboenden, och man ska ha klart för sig att de allra flesta äldreboenden har ingen sjuksköterska nattetid. Hon slutar ungefär klockan 4-5, och sen är det undersköterskor som så att säga sköter den vanliga rulliansen. Det finns heller ingen, och sen är det, finns det en joursjuksköterska som inte känner patienterna eller de boende, som personalen kan ringa efter om de förstår att det är, nu ska de ringa efter sjuksköterskan. Och hon kanske kommer till platsen, men ibland säger de bara på telefon skicka in.
Ja. Du måste tala om för de som inte vet det. Du har ju en stor erfarenhet själv av det här. Vad har du jobbat som, doktor Lena?
Jag är geriater, och jag har jobbat nästan hela mitt liv med palliativ vård, lindrande vård. Men jag har varit i 19 år på regionen, och där hade jag en post som medicinsk ledningsansvarig, och jag ett tag hade vi äldreboenden på 46 olika adresser, så att där vet jag vad jag pratar om.
Jag tycker det är jättebra. Du har ju ett speciellt program eller programserie som heter vadå, när du intervjuar just olika ansvariga människor här i kommunen och andra just om sjukvården. Vad heter det programmet?
Vård Tyresö, vad händer?
Ja. Och du har nu bestämt att du ska intervjua några stycken fler som du träffar på här inne?
Ja då. Jag har alltså gjort nu 5 program om vad som händer rent praktiskt när man, hur man kan skickas mellan olika enheter och vilka olika vårdformer som finns. Men där har jag inte tagit upp just demensvården. Men det kanske är dags snart att göra ett nytt program om demensvården också.
Vi är så glada att vi blev bjudna hit av prästen Lotta Fång som jobbar här, och hennes man KG Hammar som var jätteduktig på att hålla det här samtalet. Jag som får äran att redigera programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Lena Hjelmerus, Och Ann, det blir ett tufft jobb för dig, för det var ekade rätt mycket inne i kyrksalen.
Ja, vi får se vad jag klarar av. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4.